En dag när Robin är vuxen avslöjar mamma hemligheten.
Ja, hon sa att vår pappa inte är vår pappa utan en okänd donator liksom.
Avslöjandet skakar om honom.
Ja, men varför berättar du det här nu liksom? Jag förstår inte.
Och nu bestämmer sig Robin för att söka upp sin donators namn.
Man tänker mycket på vem det kan vara liksom, eller så. Jag gjorde det i alla fall. Och sen om det fanns halvsyskon eller så också. För det kunde ju bli väldigt många.
Du lyssnar till Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Man kan höra hur barnen leker på nedervåningen hemma i Robins hus på landet. Huset är fullt av detaljer som visar att det är två engagerade föräldrar som bor här. Och Robin själv växte upp så här en gång i ett hus fullt med liv.
Jag växte upp på landet i ett hus med min mamma och pappa och min 2 år äldre bror. Och så hade vi lite hundar och så. Och det, vi hade jättefint och roligt ihop. Och så.
Livet har sin gilla gång och Robin blir med tiden själv förälder. Men när han närmar sig 30 så händer något som sätter livet på ända. Och allting börjar den där julen för drygt ett år sedan.
Det var juldagen då, 2024. Och jag står och diskar i köket och min bror står och pratar lite och så i köket. Så som vi alltid gör liksom. Och min mamma sitter med min yngsta son i knät. Och sen tittar de bara lite konstigt på min son. Och sen ser jag att hon blir ledsen liksom. Och då så bara frågar hon liksom, vet ni hur ni kom till? Och då tänker jag direkt att nu kommer det något riktigt osmakligt. Så jag sa nej, jag vill nog inte veta, sa jag. Men ja, då sa hon bara rakt ut, så ja, men ni kommer från en donator. Och att er pappa är inte er riktiga pappa eller biologiska pappa. Och då blev det ju ganska tyst. Alltså ganska dålig stämning i köket liksom. Och jag frågade henne rakt ut, bara, men skojar du nu? Alltså det, man får inte skoja om sånt här. Men det var så. Då sa hon att ni kommer från en donator och ni kommer från samma donator och vi kunde inte få barn helt enkelt tillsammans, så det var enda alternativet.
Varför berättade hon det just då på julafton?
Jag tror det beror på att hon hade suttit och pratat med min sambos lilla syster om att hon fick frågan då om det var självklart att ha 2 barn, att de bara fick 2 barn. Men och då vet jag att min mamma blev ledsen när hon satt vid bordet, för det var ju inte självklart för henne att bara ha 2 barn, men de fick bara använda samma donator 2 gånger och de ville att sina barn skulle vara helsyskon. Så det kunde ju inte bli mer än 2 då.
Vilka var det som visste om det här då i rummet?
Bara dem. De har aldrig sagt det till någon. Inte ens sina föräldrar eller syskon eller någonting. Ingen visste någonting.
Och din pappa då som du har vuxit upp med, hur reagerar han?
Han hörde det ju inte, utan han satt i ett annat rum. Så det var ju väldigt tryckt stämning. Så ringde jag ju honom dagen efter och frågade liksom, men hörde du vad mamma sa igår? Och då sa han ju nej, vadå, vad menar du liksom? Nej, men att du inte är våran alltså biologiska pappa, att vi kommer från en donator, jag vet inte om jag tror på det, sa jag. Men först så sa han bara att nej, men det stämmer inte eller så. Utan, ni kommer ju från mig. Och då liksom pustade jag ut lite och bara, men okej, skönt. Amen, då är det ju som det ska vara liksom. Men sen så hörde man på honom att han ändrade sig liksom. Och sen sa han att det är sant. Det är så. Att han kunde inte bli pappa. Men att han verkligen, verkligen ville vara pappa. Och alltså, alltid sett oss som sina egna barn ändå, givetvis. Och det har jag ju märkt med såklart. Alltså det är ju inget man märkt.
Varför hade de inte berättat tidigare?
När de hade lovat varandra när de gjorde det, att de aldrig skulle säga något till någon.
Tystnaden är bruten. Robin och hans bror har kommit till med hjälp av en spermadonator. Och nu börjar funderingarna.
Jag tänkte inte så mycket på det först. Utan jag försökte bara fösa bort det lite. Men ju mer tiden gick liksom, så började jag tänka på det mer och mer. Och insåg väl någonstans att ja, men jag tänker bara väldigt ofta nu. Eller så väldigt mycket. Och jag är väldigt så nyfiken på vem det är. Så ja, men jag bestämde mig ändå för att jag måste nog ta reda på vem det är. Och kanske, alltså mest för att, ja, jag var väl mest nyfiken kanske på om det fanns halvsyskon och så. För att det har jag ju förstått att det kan ju finnas ganska många. Alltså man får ändå ge till 6 olika familjer och 2 barn i varje då. Så det kan ju ändå vara 11 syskon liksom man kan få. Så det är ju med samma då.
Börjar du tänka då på ditt utseende och din brors utseende?
Ja, precis. Ja, för vi har inte varit jättelika våran pappa någonsin. Och det är ju många som har sagt, alltså när vi växte upp och så, att vi inte är så lika. Min pappa och jag har alltid sagt att nej, men vi fick ju mycket av mammas gener bara. Men nu förstår jag ju varför.
Robin tar fram ett fotoalbum och visar mig en bild på föräldrarna.
Nej, men här är min mamma och pappa liksom, och jag. Så här ser man att ja, men vi är inte så superlika, jag och min pappa. Så.
Men, på hur sätt då?
Ja, men han är lite mörkare än oss. Liksom, eller så, lite så brunårig och han blir väldigt solbränd. Och, men där är ju min pappa liksom.
Men hur kändes det så där djupt inne i dig?
Ja, men det känns väldigt olustigt så. Det kändes som att ja, men då är ju han ju inte min pappa liksom. Alltså han jag växte upp med. Så kändes det först. Men så är det ju inte. Alltså han är ju ändå min pappa. Så är det ju. Oavsett vem som är den biologiska pappan, så är ju han min pappa. Och jag tycker jättemycket om honom. Men det kändes så först att liksom, men, oj, då har man ju inga blodsband liksom. Och då, jag tyckte det var väldigt jobbigt, för jag vill verkligen komma från honom. Eller alltså att han skulle vara biologisk pappa också. Han har ju alltid varit där och ställt upp och funnits. Så det är ju det som är en pappa. Oavsett om man är det biologiskt eller inte.
Men vem är då donatorn? Robins biologiske far. Barn som kommer till via spermadonation i Sverige har från och med 1985 laglig rätt att få veta vem donatorn är. När de uppnått tillräcklig mognad, med det menar man oftast vid 18 års ålder, kan man vända sig till kliniken där behandlingen utförts och där få ut uppgifterna. Men donatorn har ingen juridisk koppling till de barn som kommer till med hans hjälp. Robin funderar länge om han vill veta vem donatorn är.
Det går ganska lång tid. Jag väntar. Jag funderar mycket på det här under våren och sommaren. Och på hösten och sen så tar jag kontakt med reproduktionsmedicin i Huddinge. Då. Och ja, men frågar bara lite allmänt. Så är det. Alltså, jag har fått veta det här. Alltså att jag kommer från en donator och det ska vara på den här kliniken. Och då sa de då att ja, det stämmer, du och din bror kommer härifrån. Och då frågade de om man vill ta reda på vem det var liksom, eller om de skulle boka in en tid för det. För då får man sitta i något som heter kuratorsamtal då, med en kurator och sen prata en stund först innan man får reda på vem det är.
Så man kunde inte bara få en e-post?
Nej, måste vara på plats. Så det var ju en ganska lång resa för mig då, så. Men jag tyckte, jag var tvungen liksom. Jag kände det, att jag tänkte på det så pass mycket så att jag måste få reda på det. För att kunna gå vidare själv med det liksom, eller släppa det på något sätt lite.
Så du åker dit då och sätter dig ner och pratar med kuratorn?
Ja, absolut. Och sen pratar man lite om ja, men varför man gör det. liksom vad ens motiv är med det eller vad man vill få ut av informationen eller liksom så om det kändes bra liksom, om jag kände mig redo för att få reda på det. Men de tycker att det är väldigt kul och så, det sa hon. Det är inte så ofta de gör det här, så när det väl händer så är det väldigt, väldigt roligt, sa hon.
Hur kändes det för dig då att sitta där?
Ja, lite overkligt så kändes det, lite konstigt så. Alltså, för då ska man ju helt plötsligt få reda på vem ens biologiska pappa är, medan man hela livet har så gått och tänkt, eller ja, men trott att någon annan är det. Det är väl där kanske som känns mest konstigt liksom.
Så sitter han där till sist med journalanteckningar framför sig på kliniken där han en gång blev till. Och där står det, namnet på spermiedonatorn, hans biologiske far.
Ja, det är lite overkligt här ju. Det känns väldigt, alltså väldigt overkligt så. Men bra att få veta.
Vad stod det? Det var ett helt vanligt namn.
Ja, det var det. Det var ju det var inget konstigt så. Men man fick en liten kort beskrivning av honom. Det var ingen bild. På 90-talet så tog man inga bilder på donatorerna. Men det var en beskrivning liksom hur han såg ut. Vad han jobbade med, vad han tyckte om. Vad han hade pluggat på gymnasiet. Och han var ganska ung när han hade gjort det. Han var strax över 20 år bara. Så det var, han var ganska ung så.
Det var din mamma då som valde honom?
Nej, de väljer åt. Man får inte välja, utan de försöker att ta en person som är så lik den pappan då som ska fostra barnen eller så, som är med i bilden, som möjligt. Men om det inte finns någon som är lik så tar de bara någon. För jag kan inte säga att de är jättelika.
Hur beskrevs han då?
Han beskrevs som att han var 180 cm lång, han var blond, blåögd. Han jobbade som väktare och drömde om att bli polis. Han tyckte om att läsa. Och han tyckte om att umgås med familj och så. Det var inte mycket mer man fick veta faktiskt. Och sen personnummer då och namn.
Du fick en bild av hur han var som 20-åring.
Ja, precis. Och det var ju ändå 29 år sedan eller så. Så det var... Det kan ju ändras ju såklart. Men man fick ju ändå en bild av hur han var då liksom. Och det var väldigt kul tyckte jag. Vad fint att se så.
Barn som Robin, som tillkommit genom spermiedonation, har alltså möjlighet att söka sin donators namn. Men donatorn själv har också en rättighet att få veta när ett barn som blivit till genom en donation söker hans namn.
Donatorn får en liten notis då från sjukvården att någon har sökt sitt biologiska ursprung. Och det har man inte fått förut, så förut så har det varit lite så att de blev tagna på sängen. Eller vad man ska säga, av att någon bara ringer helt plötsligt och säger att jag är ditt biologiska barn. Medan nu så får man ändå notis i mobilen liksom att någon har sökt efter dig. Så man liksom är lite förberedd på det. Och då kände jag lite att då måste jag ju ändå höra av mig till honom också. För då annars går ju han kanske att fundera på vem det är som har kollat upp. Liksom. Jag tyckte att han förtjänade liksom att få veta att jag finns också. Så får han ju göra vad han vill med den informationen såklart, men... Så jag skrev ett brev liksom och skickade det.
Har du kvar brevet?
Ja, men visst har jag det. Jag kan läsa om du vill. Då skrev jag: hej, jag heter Robin och jag har precis fyllt 30 år. Förra året fick jag och min 2 år äldre bror veta att vi blev till genom en spermiedonation som gjordes på 90-talet av dig. Du är alltså vår biologiska pappa. Jag vill bara inleda med att jag inte kräver någonting av dig. Du har inga skyldigheter mot mig på något sätt och jag letar inte efter en ersättare till min familj jag växt upp med. Men jag är så nyfiken på den andra halvan av mig. När jag fick reda på den här informationen så väckte det självklart en del känslor hos mig och jag blev väldigt chockad i och med att det kom fram så här sent i livet. Och i perioder känns det som att jag inte kunde tänka på något annat. Därför bestämde jag mig för att ta flyget till Stockholm 17 december, dagen innan min 30-årsdag, för att ta reda på vem våran biologiska pappa är. Sagt och gjort så åkte jag och kom hem med ett namn, personnummer och en kortare beskrivning av vem denna unge man var när han lämnade sin donation. Det jag fick veta var att du var i 20-årsåldern, du bodde i Stockholm, du var blond, blåögd, 80 cm lång och vägde 70 kilo. Du jobbade som ordningsvakt och drömde om att bli polis. På fritiden gillade du att läsa deckare och utöva olika sporter. Du tyckte också om att vara i din familjs sommarstuga. Och var fullt frisk och hade inga ärftliga genetiska sjukdomar i släkten. Hur har du haft i ditt liv? Det känns lite sjukt att jag härstammar från dig, men att vi levt ovetande som varandra i 30 år. Blev du polis som du drömde om, eller vart tog livet dig? Är det flera innan mig som har hört av sig genom åren? Jag har läst att varje donator kunde donera 2 gånger i 6 olika familjer. Det kan ju alltså bli ganska många halvsyskon. Det vore roligt om du skrev tillbaka. Eller kanske ringde mig om du hellre ville det. Vänliga hälsningar, Robin.
Vad fint du formulerar.
Tack.
Vad händer nu då?
Nu går det ett tag. Ett par veckor är det nog. Sen får jag ett svar på min mail sen den kväll. När jag sitter i soffan liksom och kollar på tv så får jag då, sen då är det lite svårt att koncentrera sig liksom, känner jag. Men då, ja, han svarar och berättar och om hur hans liv var och hur det är nu och allt sånt. Och jättefint skrivet och jättetrevlig.
Kan vi få lite av den också?
Det kan du få.
Var du den första då som hade hört av sig?
Ja, jag var först. Visst, det var ingen annan som hört av sig. Och det är inte säkert att det finns fler heller. Det kan bara vara jag och min bror som härstammar från den här donatorn. Om ingen annan med det här, som alltså ville ha det här utseendet då, eller vad man ska säga, om det inte behövdes. Så man vet aldrig. Men han hade ju egna barn såklart. Så vi har ju tre halvsyskon ändå. Genom honom då.
Hade han väntat på det här?
Han hade väntat, men han skrev att han kanske hade gett upp lite. För det var ju ändå ingen som hade hört av sig på så länge. Så han tänkte att det inte blev något av det bara. Men det var ju snarare det var ju att jag inte hade fått reda på det bara, eller vi. Hej Robin. Vilket fint brev du skickade till mig och vad glad jag blev att få höra från dig. Och vad modig du är som skrev brevet till mig. Jag fick också en notis från sjukvården strax innan jul att någon hade sökt sitt genetiska ursprung. Vad kul att du också fått bli förälder. Det glädjer mig att du har haft en bra uppväxt, som du skriver. Jag har genom åren tänkt att någon kanske skulle höra av sig som blivit till genom min donation. Men ju längre tiden gått så tänkte jag att detta inte skulle ske förrän du hörde av dig. Så med andra ord är du den första. Du och din bror är nu de som jag vet härstammar från min donation. Som du skrev så gjorde jag detta under tidigt 90-tal. Då var jag drygt 20 år och hade gjort militärtjänstgöring. Min tanke väcktes då att försöka bidra till samhället på något sätt och blev då bland annat blodgivare. Efterhand växte tanken också fram att även hjälpa par som var ofrivilligt barnlösa, vilket medförde till att jag donerade spermier. Så det tyckte jag var väldigt fint. Så, alltså, ja, väldigt fint, ja. Alltså. Och han skrev även då att han har 3 barn liksom med sin fru och att ja, att de har det bra, alltså de verkar vara jättebra.
Blev han polis?
Nej, han blev inte det.
Kände hans familj till det här?
Ja, de hade berättat för sina barn ungefär samtidigt, verkar det som vi fick reda på det, jag och min bror. Att så hade han berättat för sina barn också då att han hade gjort det här. Och att det kan ju vara så att folk, eller att någon hör av sig framöver. Så det var lite kul att det var nästan samtidigt då.
Så det var en slump?
Ja. Så, men de kände ju till att jag hört av mig också, så, alltså barnen. Men det var väldigt fint så att han svarade väldigt fint och utförligt och det verkar ju inte vara alla som gör det heller. För när man gick på det här kuratorsamtalet då fick man en liten bok, ett litet kompendium liksom med folk som hade tagit reda på sitt ursprung och sen hade de blivit intervjuare då inför den här boken. Och så att man, och det var ju väldigt blandat hur donatorerna tog emot liksom informationen. Eller så, vissa ville ju träffas direkt och kanske blev kompisar, medan andra kanske fortfarande ville bara hålla det hemligt liksom, och tyckte att det skulle bli konstigt att säga det till sin familj. Och det finns ju inget rätt eller fel såklart, men jag tyckte han svarade jättefint och jag blev jätteglad.
Och så till sist får Robin också en bild på sin biologiske far. Den då 20-årige killen som bestämde sig för att bli spermiedonator.
Har du bilden här på din biologiska far?
Det har jag. Så visst, lite, jag tycker den är lite lika.
Och svampskogen och med barnen.
Ja.
Ser jättetrevligt ut.
Jag tycker också det. Och där skickade han en bild från sin 25-årsdag, så han, så jag tycker.
Han ser ut som en riktigt glad.
Ja, det tycker jag. Nej, men jag tycker han verkar jättetrevligt. Så. Men vi har inte hört av alltså, mer än så än på mejl. Alltså, det var ju väldigt mycket för han också att smälta. Det har han ju sagt. Eller så. Jag menar, han har ju sin egen familj att tänka på, och så är det ju. Och det är som jag sa, alltså, som jag skrev till honom. Jag letar inte efter någon ersättare på något sätt. Men jag tycker ändå det är kul att, men nu vet vi att vi finns liksom, båda två. Och det kanske räcker, alltså det kanske räcker så. Men vem vet, man kanske ses någon gång i framtiden, det är inte omöjligt.
Hur reagerar dina föräldrar då på att du gör det här?
Min pappa har inget emot alls. Han har varit jättestöttande och tycker att amen, man gör som man vill. Liksom, det är ju upp till er. Liksom. De visste ju att det kunde bli så här. Att vi kanske vill ta reda på det. Och då gör man det. Man gör som man själv vill, liksom, tycker han. Och jag tycker det har varit jättefint. Han har varit jättebra och stöttande. Mamma har varit lite mer försiktig med och tyckt att, amen, att det inte är så nödvändigt kanske att veta allt. Men jag tycker det var det. Jag tycker det var viktigt i alla fall. För mig var det. Jag behövde det för liksom att kunna släppa det här. Lite. Och sluta tänka på det så mycket.
Har det här förändrat synen på dig själv? Efter du fick veta?
Man känner sig lite annorlunda. Hon sa det, vet jag, när jag var på Karolinska. Så sa hon det. Välkommen till ditt nya liv, sa hon. Jag tänkte väl att ja, det var lite att ta i kanske. Men alltså ändå på sätt och vis. Alltså man känner sig lite annorlunda, tycker jag. Alltså lite, och jag är jätteglad med, för att jag har fått prata mycket mer med min pappa till exempel. Alltså att prata om det här och sånt. Och vi har ju aldrig pratat om sånt här förut. Så jag tycker det har varit jättebra för oss att prata så.
Ni har nästan kommit närmare varandra.
Ja, jag tycker det. Ja, jag tycker det. Och liksom, jag har ju sagt det till honom att det spelar ingen roll om du inte är biologisk pappa, utan du är ju min pappa. Så är det ju. Och så är det ju. Men så finns ju han som är min biologiska pappa också. Och nu vet ju vi om varann och så. Det tycker jag är jättefint att och skönt att det är så. Det känns bra för mig i alla fall.
Du har ju två små barn själv. Hur tänker du kring det?
Nej, men det är klart, jag kommer ju berätta för dem när det känns rätt liksom. Det var ju lite därför också jag gjorde det här, för att jag ville veta om mina eventuella halvsyskon och om de då får barn till exempel i framtiden, så att mina barn inte råkar dejta eller träffa deras barn. Liksom, det är ju bra att man vet om vilken som är tillhör ens familj. Liksom. Alltså, jag tycker det i alla fall. Det är ju väldigt låg risk såklart att det händer, men det kan ju hända. Så är det ju.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.